Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En konstig känsla kryper sig på och hela atmosfären förändras. Allt börjar se onaturligt ut. Träden verkar platta och livlösa. Det fanns inga effekter som ljus och skugga. Ingen vind, utan allt kändes bara så märkligt. Om du fick välja, skulle du åka fram eller tillbaka i tiden?
Fram.
Ja, du hade det. Ja. Okej, först kanske vi ska säga hej och välkomna till Söndagsmysteriet. Avsnitt, vilket avsnitt är vi på då?
Vilken fan blev det i ordningen? Ja, men avsnitt 16.
Yes, vi får ju tänka till varenda gång nu. I och med att vi har ju... vi spelar inte in de här i ordning.
Nej, det blir fel i huvudet.
Okej, så du skulle alltså åka fram i tiden.
Mm.
Men hur långt då skulle du åka? Skulle du bara åka några år, alltså medan du levde, så får se hur du är om några år? Eller skulle du välja att åka jättelångt i framtiden?
Nej, jag hade nog valt att åka ganska långt fram, tror jag. Även om man är lite rädd för... det kanske bara är totalt blankt.
Lite så.
Med den rädslan i och för sig. Ja. Men nej, jag skulle nog vara nyfiken på långt fram. Inte bara liksom 2 år. För det skulle kanske göra mig ännu mer rädd.
Mm. Så skulle du välja när du inte ens levde utan liksom flera år. Tusentals år och se hur det ser ut. Teknologin. Mm. Ja, man skulle nog vara ganska lost.
Ja, förmodligen.
Tänk dig bara vad som har skett under... Jag menar några 100 år här. Tänk om några 1000 år.
Mm.
Alltså så snabbt utvecklingen gått. Så att,
Det hade varit ganska spännande. Faktiskt, vad hade du valt?
Jag hade nog valt att åka bak i tiden, tror jag. Alltså jag hade nog inte vågat åka fram i tiden. Alltså det som du sa, jag hade nog inte vågat åka för att se mig själv. Och jag hade nog inte heller velat se hur hemsk framtiden har blivit. Jag skulle ge mig så mycket ångest, tror jag. Men däremot så skulle jag väl verkligen vilja... Ja, men tänk dig att få åka och se något så här riktigt, typ som pyramiderna. Åka tillbaka och se hur byggdes de?
Mm.
Eller något sånt tillfälle. Liksom.
Mm. Ja, men det kan jag hålla med om.
Jesus.
Jesus.
Eller bara...
Nej, precis. Ja, då skulle det också vara väldigt långt tillbaka.
Ja, i början. Hur såg jorden ut?
Mm.
Det kanske också skulle ge lite ångest för att se hur mycket vi har förstört den också om man gick alldeles för långt tillbaka.
Ja, exakt. Bara se miljöerna.
Mm.
Mm. Ja, vad spännande.
Ja, för i dagens avsnitt så kommer ju min historia handla om just det här, tidsresor. Och jag ska börja med att titta lite på vad vetenskapen säger om det här. Är det ens möjligt att tidsresa? Och sen så kommer jag berätta en historia om två personer som var och turistade i Versailles, Frankrike. Och enligt dem då hamnade i en helt annan tid. Så jag tycker att vi kör igång. För en fråga som aldrig tycks försvinna är just, går det eller går det inte att resa i tiden? Forskarna är väl rätt överens om att fram i tiden är ändå teoretiskt möjligt. Det här kan man förklara med hjälp av Einsteins relativitetsteori, där han förklarar att tid och rum är sammanlänkade i en rumtid. Allt är i rörelse, och ju snabbare du rör dig, ju långsammare upplever du tiden. Till exempel så skiljer tiden för en person som sitter i en soffa och en som är ute och joggar. Skillnaden den blir dock inte märkbar förrän man rör sig i närheten av ljusets hastighet. Men i teorin så är det alltså möjligt att resa framåt i tiden. I praktiken så skulle det innebära att säg att du har en tvilling. Och när ni föds så är du kvar på jorden och din tvilling skickas upp i en rymdraket som färdas i 99,999% av ljusets hastighet. För enligt Einstein så är inget snabbare än ljuset. När du fyller 100 år så kommer rymdraketen tillbaka. Du som sagt är ju 100 år, men din tvilling är däremot endast 1,5 dag gammal. Så ja, i teorin så fungerar det här. Men att våra kroppar skulle kunna färdas i den här hastigheten är inte genomförbart med dagens teknik. Att åka i bakåt i tiden då? Ja, det här blir dock lite mer problematiskt. Och det är också mer omstritt om det ens är teoretiskt möjligt. Einstein sa att rumtid kröks av tunga föremål och energi. Tänk er att ni håller ett tygstycke i en varsin hand. Sen lägger någon på en tung kula på tyget. På samma sätt som tyget böjer sig för kulan så böjer sig rumtiden kring ett tungt objekt, som till exempel jorden. Enligt Einstein kan det här göra att man kan hitta genvägar i rymden. Han visar att det kan finnas maskhål som då skulle kunna fungera som en bro mellan två olika punkter. Att maskhål skulle kunna skapa genvägar för långa resor genom universum. Ungefär som att man istället för att man åker runt jorden så gräver man en tunnel rakt igenom. Maskhål skulle också kunna fungera som en tidsmaskin. För tänk så här, att man nu skulle kunna lyckas skapa ett maskhål här på jorden. Och tänk att du lyckades med det här år 2000. Du är kvar med den ena delen av maskhålet här på jorden. Och din vän åker upp i en rymdraket med den andra delen, som den här gången färdas i 99,5% av ljusets hastighet. Efter 10 år så kommer hon tillbaka. Men för henne så har det bara gått 1 år. Det här är alltså samma exempel som jag pratade om innan. Hon har alltså rest framåt i tiden och befinner sig nu i år 2010, trots att hon bara blivit 1 år äldre. Och det här behövs inga maskhål för att göra det här. Men om vi tittar då på det här maskhålet. Eftersom klockorna på båda sidorna av maskhålet är synkroniserade. Och för din väns klocka så har det endast gått 1 år. Så när hon tittar igenom maskhålet så ser hon hur det ser ut på jorden när det har gått 1 år. Alltså när det är år 2001. För att för de synkroniserade maskhålen så har det endast gått 1 år. Så även om din vän fysiskt befinner sig i år 2010 så skulle alltså hon kunna kliva rakt igenom maskhålet in i år 2001 och har då rest 9 år bakåt i tiden. Då kanske ni undrar, men vad ser man då genom maskhålet som är på jorden år 2010? Jo, det fungerar på samma sätt. För det har ju gått 10 år för klockan på jorden. Och man kommer då kunna se hur det ser ut när det har gått 10 år för den andra klockan. Så säg att när rymdraketen kommer tillbaka år 2010 så plockar vi ut det här maskhålet ur rymdraketen och placerar det någonstans var vi vill. Maskhålet som alltså vars klocka som endast gått 1 år för. Sen låter vi det stå här i 9 år till så att det har gått 10 år. Året på jorden har då hunnit bli 2019. För som jag sa, på samma sätt är maskhålen synkroniserade. Alltså så från maskhålet år 2010 skulle du kunna kliva rakt in i framtiden till år 2019. Men ja, som ni förstår så finns ju en hel del problematik med det här. Ja, förutom att vi inte ens kan färdas i den här hastigheten. För att även om Einstein tog fram en beräkning för existensen av maskhål så har man inte lyckats hitta något sånt i rymden. Och även om vi skulle göra det och kanske till och med lyckas skapa ett sånt på jorden så menar många forskare att man ändå inte skulle kunna färdas igenom det eftersom att maskhålet direkt skulle kollapsa. Många försöker hitta på teorier om vad man skulle kunna använda för att stadga upp det här maskhålet, kanske med hjälp av någon sorts exotisk energi. Som man alltså då inte heller vet om det existerar. Många vetenskapsmän menar också att det inte är meningen att vi ska kunna resa bakåt i tiden. Det ser universum till att vi inte kan, så att inte vi kan hamna i så kallad farfarsparadox. För vad händer om du reser tillbaka i tiden och kanske dödar din farfar som ung? Då skulle ju inte du existera och kunna resa bakåt i tiden och döda din farfar. Ja, det kanske låter ganska makabert det här, men ni ser ju problematiken. Så det är ju kanske ganska enkelt att konstatera att människor faktiskt har tidsrest. Kanske inte låter särskilt troligt. Men så finns det ju massvis av personer som är helt övertygade om att de har varit med om en händelse där de faktiskt har hamnat i en helt annan tid. Många gånger så handlar det inte om att man kliver in i tidsmaskin, skriver in ett årtal och trycker på en knapp, utan det är snarare att det kan hända var som helst, när som helst. Att du utan att märka det kliver in i någon slags tidskap. Och vips så befinner du dig 100-tals år ifrån din egna tid. Tänk om det finns ett fenomen vi inte känner till. Portaler som är som virrar av energi som kröker rumtiden. Och råkar du kliva in i ett sådant så kanske du på andra sidan portalen kliver ut ett helt annat årtal. Eller kanske till och med i en helt annan dimension. De här portalerna är i konstant rörelse, så du vet inte när du kan råka ut för det. Idag så ska jag berätta en historia om 2 kvinnor som tror att de kan ha hamnat i just ett sånt här tidskap, som förde dem tillbaka i tiden. The Jordan Mobley Incident. Charlotte Ann Mobley föddes 1846. Hon var den 10:e av totalt 15 barn i familjen Mobley. Hennes far, George Mobley, var rektor för Winchester College. Och Ann och många av hennes syskon gick också i deras fars fotspår. Ann blev 1886 rektor för St. George College i Oxford. Och det här var verkligen en akademikerfamilj. Eleanor Jourdain föddes 1863 Hon var den äldsta av 10 barn. Hennes far, pastor Francis Jourdain, var kyrkoherde och hon var syster till konsthistorikern Margaret Jourdain och matematikern Philip Jourdain. Jourdain studerade på Oxford Lady Margaret Hall, vilket på den här tiden inte var speciellt vanligt, utan de flesta kvinnor hemskolades på den här tiden. Hon var medgrundare och rektor för en internatskola för flickor kallad Corinne Colligate School och studerade senare i Paris där hon tog en doktorsexamen. Anne och Eleanor var bekanta sedan Eleanor studerade på Oxford och nu ville Anne att Eleanor skulle lämna Paris och komma tillbaka och bli vice rektor på St. Jude's College, där alltså hon själv var rektor. Men innan Eleanor tackade ja så föreslog hon att Anne skulle hälsa på henne i Paris så de skulle få en chans att lära känna varandra lite bättre. Det här tyckte Anne såklart var en jättebra idé och hon ville ju gärna att de skulle åka på lite sightseeing när hon var där och besökte. Men ingen av dem hade någonsin kunnat föreställa sig att på den här resan så skulle de få vara med om en upplevelse som skulle förändra deras syn på verkligheten för alltid. Anne och Eleanor hade börjat resan med lite sightseeing i Paris. Som nästa destination så bestämde de sig för att ta en tripp till det välkända slottet i Versailles. Så 10 augusti 1901 hoppar de på tåget till palatset som ligger ungefär 20 kilometer sydväst om Paris. Slottet i Versailles var hem åt de franska kungligheterna från 1682 till och med 1789. Den sista att bo här var Louis den 16:e och här bodde han tillsammans med sin drottning, Marie Antoinette. Men missnöjet hos den styrande makten var stor och franska revolutionen utbröt. Marie Antoinette och Louis den 16:e fängslades och avrättades också senare med giljotin. Mobley och Jourdain, som ingen av dem visste så värst mycket om den franska historien, promenerar runt bland rummen i det praktfulla palatset. De satte sig efter tag och vilade i spegelsalen och bestämde sig för att de skulle besöka Petit Trianon, som var Marie Antoinettes privata residens när hon levde. De tittade på kartan i guideboken de hade med sig och kollade ut en väg som de skulle ta. De såg att det var en liten bits promenad genom parken för att ta sig dit, men det gjorde inte så mycket. För det var varmt ute och det var ändå så där tunna mål som täckte solen, så att det var verkligen så där perfekt väder att promenera i. Efter att de har promenerat en bit kom de fram till Grand Trianon, som var ett ställe där kungen hade sitt privata residens där han kunde roa sig. Men där någonstans så tar vännerna fel väg. För att istället för att svänga in på huvudgatan Allée du Trianon, vilket skulle ta dem raka vägen till Petit Trianon, så fortsätter de in på en annan liten väg. Vid det här tillfället så börjar de i tysthet båda två att tveka lite om de faktiskt var på rätt väg. De får syn på en öde bondgård och Eleanor lägger märke till en gammal plog som stod utanför. Bondgården såg missplacerad ut och inte alls som någonting som hörde hemma i en fin slottspark. De passerar ett litet hus där en kvinna står och skakar någon slags vit trasa genom fönstret. Anne blir lite överraskad av att Eleanor, hon som ändå bor i Frankrike och kan franska mycket bättre, inte frågar om vägen, men tänker samtidigt att äsch, hon kanske ändå vet var vi är på väg någonstans. Men nej, det vet inte Eleanor. De kommer fram till en väg som delar sig i tre. På en av vägarna så ser de två män lite längre fram. Då känner, okej, vilken tur, då kan vi ändå fråga dem om vägriktningen. De här männen är klädda i långa grågröna rockar och trekantiga hattar. Bredvid sig så har de någon slags skottkärra och en spetsig spade, vilket får tjejerna att förutsätta att de förmodligen är trädgårdsmästare som kanske har klätt ut sig för att skapa lite stämning här vid slottet. Medan de frågar männen om vägen så ser Elinor en kvinna som ger en kanna till en flicka vid en dörröppning. Hon lägger märke till att även de hade lite ovanliga kläder. Båda hade skjortor nedstoppade i sina livstycken och trots att flickan såg inte ut att vara mer än 12-13 år så hade hon en klänning som slutade vid anklarna. Elinor beskrev det som en tablå vivant, en levande bild. Alltså en historisk händelse iscensatt genom levande personer. Männen säger åt dem att fortsätta vägen rakt fram och tjejerna de tackar för sig och promenerar vidare. Helt plötsligt så börjar de också känna sig väldigt låga och deprimerade. Det var en känsla som bara sköljde över dem. Det var ingenting som de pratade om just då, utan det här gick de och kände var för sig och försökte snarare att dölja det här. För som jag sa, de var bara bekanta, de kände inte varandra speciellt bra och de ville inte heller dra ner stämningen. Den här känslan av depression försökte de skaka av sig och kände att, men herregud, jag mår ju bra. Alltså det finns ingen anledning till att jag ska må så här. Och de var inte heller speciellt trötta utan de var ju verkligen förväntansfulla för att besöka Petit Trianon. Så de kunde inte alls förstå var den här känslan kom ifrån. De kom fram till någon slags trädgårdskiosk där en man sitter med en mörk stor hatt och en stor kappa. En konstig känsla kryper sig på och hela atmosfären förändras. Allt börjar se onaturligt ut. Träden verkar platta och livlösa. Det fanns inga effekter som ljus och skugga. Ingen vind, utan allt kändes bara så märkligt. De får också en väldigt obehaglig känsla och de känner instinktivt att de inte vill närma sig den här mannen. Och när han sen vände på ansiktet så kunde de se att det var fyllt med smittkoppor. Samtidigt hör de en man som kommer springandes bakom dem. Han hade mörkt lite längre hår och mörka kläder. Han ställer sig med ryggen mot en vägg av stenar staplade mot varandra. Han berättar att de är på väg åt fel håll och visar istället vilken riktning de ska ta. Han berättar också att de måste korsa en liten bro för att komma fram till Petit Trianon. Sen så fortsätter han att småspringa vidare. Han betedde sig väldigt gentlemannamässigt, men Elinor noterar att han har en speciell dialekt som hon inte riktigt känner igen. Anne och Elinor tackar och börjar gå mot den utpekade riktningen. Anne tittar bakåt men kan då inte längre se mannen, vilket är lite konstigt för att hon tänker att men så snabb kan han väl ändå inte ha varit. Ju längre de går, desto obekvämare och konstigare känner de sig. Nästan en känsla som att de skulle gå i en dröm. De får också en stark känsla av förtryck och tristess. Till slut så får de syn på den lilla bron som den här mannen tidigare hade berättat om. De går över den och kommer äntligen fram till den engelska trädgården som ligger framför Petit Trianon. Det här är en fyrkantig herrgård som är byggd i en blandning mellan rokoko och neoklassisk stil. Byggnaden uppfördes mellan 1762 och 1782 och den utmärker sig främst genom dess fyra fasader som var och en var noggrant designad efter den del av gården som den skulle möta. Byggnaden omgås också av otroligt vackra blommor och växter. Anne ser en blond kvinna som sitter i gräset och skissar. Hon är också klädd i gammaldags kläder. Hon bär någon slags sommarklänning och en vit stråhatt. De tar sig mot terrassen och Elinor drar undan sin klänning för att hon känner hur det är någon som vill ta sig förbi. Men när hon tittar så är ingen där. Hon börjar undra nu vad hon själv håller på med. Allt är så konstigt. De ställer sig och tittar ut över trädgården. Och nedan så sitter kvinnan och skissar. Ann ser hur kvinnan böjer sig framåt och tittar upp mot dem. Medan de befinner sig på terrassen så kommer en pojke ut genom dörren till en annan byggnad. Han säger då åt damerna att de måste gå till ingången. Ann och Elinor blir lite tveksamma, men pojken insisterar och erbjuder sig att visa vägen. Han tar dem genom den franska trädgården och visar dem sedan vägen till den faktiska ingången av Petit Trianon. Kvinnorna känner fortfarande en stark känsla av förtryck och tristess. Och den här känslan, den fortsätter ända tills de kommer fram till ingången, när den plötsligt släpper. Väl vid ingången kommer de rätt ut i kölvattnet av en fransk bröllopsfest. Och allt känns som vanligt och naturligt igen. De pratar ingenting om vad de har varit med om första tiden. Utan det är inte för när Anne en vecka senare skriver ett brev till sin syster och börjar återberätta sina upplevelser i Versailles som hon frågar Elinor om hon tror att Trianon var hemsökt. Och Elinor svarar utan att tveka: ja, det tror jag. Någon månad senare kommer Elinor och hälsar på Anne i England. De börjar då återigen prata om resan och smått utbyta erfarenheter. Båda berättar hur de hade känt en stor ängslan och depression när de rörde sig i området runt Petit Trianon. Anne tar också upp upplevelsen med den här kvinnan som satt i gräset och skissade. Och Elinor svarar att, vadå, vilken kvinna? Jo, men den här kvinnan som satt i gräset när vi kom fram vid Petit Trianon och i gammaldagsa kläder och den här vita stråhatten. Men Elinor mindes inte alls att hon hade sett en sån här kvinna. Det här gjorde ju Anne helt förvirrad och bara, men hon satt ju bara några meter från där vi var. Hur kunde du inte se henne? Det är ju omöjligt. Och när vi stod på terrassen så stirrade vi ju i princip rakt ner på henne. Men så när de fortsätter att utbyta erfarenheter så upptäcker de att de har haft lite olika upplevelser. Till exempel så var det bara Elinor som hade sett den här ladan med plogen utanför. Och den här kvinnan som hade lämnat den här kannan till en flicka i dörröppningen. Medan det var Anne som hade sett det här huset där kvinnan hade vädrat en vit trasa genom fönstret. Vilket då ger en förklaring till varför Elinor inte hade frågat henne om vägen. Den här upptäckten gjorde ju dem väldigt chockade. För de var ju så säkra på vad de själva hade sett. Och att den andra inte hade sett det de hade gjort började de tänka vad de faktiskt hade varit med om. Så de bestämmer sig för att på varsitt håll skriva ner alla sina upplevelser. För att sen träffas igen och jämföra noteringar. Samma kväll så träffar Elinor en väninna från Paris. Hon frågar henne om hon känner till några historier kring att Versailles skulle kunna vara hemsökt. Utan då att berätta för henne om vad hon själv hade varit med om. Väninnan svarar att det enda hon kunde komma ihåg att hon har hört var att en speciell dag i augusti så kunde man se Marie Antoinette sitta i trädgården utanför Petit Trianon. Anne och Elinor de börjar göra lite mer grundligare efterforskningar kring Versailles och ta reda då lite mer vad som hade hänt just den här dagen när de var där. De får reda på att den 10 augusti 1792, alltså exakt 109 år tidigare, så ägde stormningen av Tuilerierna rum. Det var där kungafamiljen satt i husarrest efter att några år tidigare fått fly deras hem i Versailles när slottet stormades av det så kallade kvinnotåget. Efter stormningen av Tuilerierna så flyttas de till fängelset Le Temple och några månader senare så halshuggs kung Louis den 16. Eleanor Jourdain och Anne Mobley beslutar att resa tillbaka till Versailles igen 3 år senare. Men vad de upptäcker var att ingenting verkar se ut som det gjorde när de var där. En allé som de kommer ihåg att de hade sett såg ut som den hade varit avstängd under en lång tid. Byggnaderna där de hade träffat på de här trädgårdsmästarna var inte alls sig lika och inte alls som den här små enkla stugor som Eleanor hade sett när den här kvinnan hade gett en kanna till en flicka. Där låg också en trädgårdsanläggning med en slät gräsmatta och flertalet rabatter som såg ut som det hade många års omsorgsfull skötsel bakom sig. Trädgårdskiosken var borta, väggen av stenar fanns inte kvar och bron som de hade tagit för att komma till Petit Trianon fanns inte heller kvar. Här låg bara en hög med stenar i ett uttorkat vattendrag. Avstånden kändes mycket kortare och allt var mer koncentrerat än vad de kunde minnas. Träden såg normala ut och det var också mycket mer glest mellan träden så man hade full sikt bland närliggande byggnader. Inte så där tät skog som det hade varit när de var där. Exakt där Anne hade sett den här kvinnan sitta i gräset fanns nu en stor buske som känns som den hade vuxit där ett bra tag. Trappan de hade tagit upp till terrassen såg annorlunda ut och även flera delar av byggnaden som de inte riktigt kände igen att det såg ut när de var där. Till skillnad mot första gången de besökte stället så var det nu människor överallt som gick runt och beskådade byggnaden och trädgården. En annan sak som slog dem var att människor gick runt överallt och det fanns ingen som försökte hindra dem att gå i någon slags riktning, så som de hade blivit tillsagda när de var där. Efter besöket träffar de på en guide som de pratar lite med. De berättar bland annat om att för 3 år sedan så hade de träffat på trädgårdsmästare i gröna uniformer. Guiden sa att det var omöjligt. Om det inte var så att det hade varit någon maskeradfest de hade stött på. För att grönt symboliserade kungligt och ingen vid Trianon får bära grönt. Förutom presidenten under vissa tillfällen. De frågade hur länge trädgården hade varit öppen för allmänheten och fick svaret att den hade varit öppen i många år. Guiden berättade också att den där dörren, den som de hade sett den här mannen kliva ut ur, hade varit stängd och låst i över 15 år. Eleanor och Anne börjar nu undra om de hade på något sätt råkat kliva in i en annan tid. Och de fortsätter att forska kring historien kring Versailles. De kommer över en gammal karta över området, hur det såg ut förr i tiden. Och om ni kommer ihåg den här bron som de gick över, och en bro som för andra gången de var där var helt borta. Men på kartan så kunde de se att det mycket riktigt hade funnits en bro där på 1700-talet. Kvinnan Anne hade sett i trädgården då? Jo, Anne får se Wertmüllers foto på Marie Antoinette. Det förde henne direkt till det ansiktet som hon hade sett i den engelska trädgården. Till skillnad från många andra porträtt av Marie Antoinette så var hennes ansikte på det här mycket mer fyrkantigt och näsan var kortare. Senare fick de reda på att Madame Campan, som var en fransk hovfunktionär på den här tiden, hade sagt att det här var den bilden som liknade drottningen mest. Så vad hände egentligen Anne och Elinor den dagen i Versailles? Fick de uppleva något paranormalt? Eller steg de kanske faktiskt in i någon slags tidskap som förde dem tillbaka i tiden då världens mest omskrivna drottning, Marie Antoinette, levde? Eller råkar de bara hamna i någon slags tillställning där människor klätt ut sig i 1700-talskläder för att återskapa en scen ur Marie Antoinettes liv? Men hur förklarar man då till exempel den här stenväggen, bron och alla träd som nu inte fanns kvar? Eller storvuxna buskar som plötsligt var på plats? Senare skrev Anne och Elinor en bok vid namn The Adventure där de berättar i detalj om händelsen de har varit med om. De skriver att de vill berätta sin version av historien eftersom de nu börjar märka hur rykten börjar att spridas. I boken delar de med sig av sina privata noteringar de gjorde var för sig och all forskning de gjorde kring platsen. I boken så skriver de att en teori är att de kanske oavsiktligt kommit in i en händelse i drottningens minne. Att när drottningen den 10 augusti 1792 gömde sig vid stormningen av Tuilerierna så satt hon och drömde sig tillbaka till en lycklig tid när hon var vid sitt älskade Petit Trianon. Och det kanske var därför de kände den här starka känslan av förtryck och tristess. Samtidigt så skriver de att de senare besökt Versailles samma datum, den 10 augusti, men då inte alls haft liknande upplevelser. Elinor och Anne har funderat mycket på varför det här hände just dem. Och de kom fram till att de tror inte att det är så ovanligt som man kanske kan tro. Att människor har liknande upplevelser och kanske ibland inte tänker på det. Eller även om de misstänker att det är något konstigt som händer så är det ingenting som de berättar vidare. För skillnaden här var att de nu var två stycken som kunde utbyta erfarenheter och hade möjligheten att följa upp händelsen.
Tänk om man kan resa i tiden. Både läskigt och fascinerande.
Ja, för det är så läskigt att tänka att man då skulle bara utan att alltså veta det, eller att det bara kan hända. Att man går någonstans och helt plötsligt så kliver man in i någon portal då, eller någon tidskap eller vad det är. Utan att veta om det.
Men jag hängde, om vi tar det från början. Det var ju ganska mycket årtal i början, kände jag.
Ja.
Men om man bara sammanfattar det första stycket, det handlar ju mest om att teoretiskt sett så är det faktiskt möjligt att resa i tiden.
Mm. I alla fall fram i tiden.
Just det, framåt.
Ja, och sen bak i tiden, det vet man ju inte. Man tänker sig ju att om det skulle fungera, då skulle ju fungera på det här sättet jag sa med maskhålen då. Att man har ett maskhål som har två olika punkter. Sen så tar man liksom ena maskhålet och flyger iväg med den i en hastighet. För att tiden i det här hålet, maskhålet, då är det liksom detsamma från båda sidor. Så står du på ena sidan att det har gått ett år. Så ser du gått ett år på andra sidan. Men har det gått 10 år? Så ser du gå 10 år på andra sidan. Så kommer man tillbaka, det är därför man kan hoppa då mellan. Det kanske är lite krångligt att förstå, så att, men tycker ni är intressant så lyssna några gånger på vad jag säger. Så sätter det sig. För när jag läste det här, då var jag också tvungen att lyssna. Någon som förklarade det här då. Jag var tvungen att lyssna några gånger för att in det. Bara, vänta, vad är de menar nu? Okej, så att man Mm.
Ja, men det är ju så. Det är samma sak. Man har ju sett några filmer så där som har handlat just om folk som reser fram och tillbaka i olika tids
precis.
Epoker. Och de har liksom...
Och de skriver ju mycket om den här Interstellar. När jag läser att den har de ju verkligen... Det är så det teoretiskt skulle kunna fungera om det skulle fungera. Så de har ju verkligen gjort det jättebra.
Mm. Och när man tittar på den, då fattar man ju typ ingenting.
Men nej, jag håller med, för när jag såg också den, då fattar man inte heller riktigt någonting. Men det är ändå... Mm. Ja, den är sjukt bra. Jag läser någonstans som pratar om att ja, men hur man skulle kunna göra, att man skulle man sätta sig i någon slags bubbla. Alltså de försöker ju verkligen hitta sätt. Alltså forskningen går hela tiden. Hur vi skulle kunna transportera oss liksom i nära ljusets hastighet. Kanske inte exakt ljusets hastighet då, men bara att vi kommer några procent av ljusets hastighet, så kommer vi ju kunna åldras långsammare än de på jorden. Och jag tyckte det bara att det var spännande här att tiden, alltså bara på jorden, är du ute och springer så upplever du tiden långsammare än om du sitter i soffan. Jag tycker bara det är häftigt. Även fast det är ju en, jag vet inte ens, en biljards sekund. Ja, jag vet exakt inte. Men det är ju så här, det är inget man kan märka, men bara...
Ja, exakt, det är väl ingen...
Det är spännande ändå. Det är typ skillnad bara på dina fötter och ditt huvud. Alltså hur tiden är. Det är så sjukt.
Mm. Det där är så konstigt. Men jag undrar ju vad de faktiskt var med om, de här två kvinnorna.
Ja, jag vet.
Och just att de upplevde det på olika sätt också.
Det tycker jag nästan talar för deras historia i sådana fall. Att de kanske såg olika saker.
Mm.
Även fast, det är så konstigt. Alltså det, hur fungerar det? Och de tyckte ändå att det är så onaturligt. Alltså så här att, och det var en alltså blandning med det. För de sa ju liksom att det såg ju onaturligt ut. Alltså träden, det var ingen vind, det var tusen inga skuggor. Så det var som att de gick i en dröm. Men när de var där och då, det var aldrig så att det var verkligen verkligt. Alltså de pratade med de här personerna och...
Man upplevde det inte så konstigt då, utan det var mer efterhand och bara, jaha, när man reflekterar lite mer.
Ja, precis. Och de säger att de här som de trodde var, vad heter det, trädgårdsmästare. Att det var, de är heller inte fortfarande riktigt säkra på, men det kanske var vanliga personer vi träffade först. Alltså så att de vet inte riktigt, men... Det var ju mycket som sen när de fick reda på att nej, men man kunde, det var inga som hade gröna kläder.
Nej, man bara...
För det var kungligt och så såg det inte ut runt omkring. Men, eller var de riktiga, men att de var någon... Nej, jag vet inte.
Tror du möjligt då att de reste i tiden?
Man vill... Jag har ju svårt för det.
Man vill ju tro
men
det.
Man vill ju tro det. Jag vill ju alltid tro på sådana här historier någonstans, men...
Finns det mer då i historien? Alltså, jag har inte... Hört,
jo, men det finns ganska många historier. Ja.
Jag hade velat grotta vidare här och bara höra hur andra också upplevt. Om man upplever det så där lite som i efterhand, att man gått som i en dröm. Det känns lite läskigt på ett sätt, för har man någonsin gjort det själv?
Ja, jag vet.
Alltså utan att egentligen vara medveten om det, tänker jag.
Jag vet, jag tyckte det var så lite så här när de skrev det i slutet att vad de kom fram till är att de tror att det är mer vanligt än vad man tror. Att, tänk att det snurrar runt sådana här tidsskap liksom, som åker. Och helt plötsligt kanske man kliver in i ett och ut. Och man kanske inte reflekterar över det riktigt heller.
Nej.
Nu kommer jag gå och tänka på det hela tiden när jag går. Jag har redan börjat göra det här. Ser det konstigt ut?
Ja. Exakt, nu har se något litet hål här någonstans. För hade de jag tänker, de hade ju inte upplevt att de liksom klev in i något aktivt, utan bara helt plötsligt så var det som en annan värld.
Och de vet inte riktigt när det hände heller, exakt vart de klev in i det här eller, nej, det är det som är lite spännande på något sätt att, men tänk ju bara, alltså när vi pratade om det här Skinwalker Ranch.
Ja, nej,
just det, det ska vi inte prata om längre. Nej, men det var ju också som att den här kom igenom någon slags portal eller någonting. Det kanske finns sådana. Och har man lite otur så...
Det kanske är en framtid, ja.
Kliv in i någon slags maskhål som finns här på jorden.
Obehagligt också att man får liksom som en känsla av... Det hänger ju kvar lite. Alltså just när de gick där. Och så får de själva en sån här tung känsla av förtryck och vad var det mer? Så. Men just att man även kan komma in i en sån sinnesstämning. Undrar, skulle det vara då från...
Ja, och det är lite spännande ändå. För jag vet inte vart jag lyssnade på, men man pratar ju mycket om att när energier alltså lämnar ett ställe eller alltså när någon dör och att energin är kvar och är det någon som har mått dåligt så kan ju man bli påverkad av de här liksom, de har ju hört mycket. Och det kanske liksom är samma sak här, att man, som de sa, att de kliver in i hennes tanke på något sätt och hur hon kände sig.
Men jag tänker då, gör man en tidsresa då? Eller är det faktiskt mer med om en slags paranormal händelse, förstår du? Jag tänker att man känner av, som du säger då, energierna från kanske hennes ande och man får så stark koppling däremellan som också gör att man kanske ser saker från hennes tid.
Och det var ju det som de trodde från början, att det var något paranormalt. Så att ja, alltså absolut, det kan ju säkert. Vem och vad går gränsen mellan att man har tidsrest och att man upplever hennes, just när de går där innan och de går över den här bron. Och...
Ja, det är sant. Vad går gränsen, ja.
Ja.
Jag förstår hur du menar.
Liksom hänger de samman på något sätt?
Hur länge var de borta?
Ja, och hur länge? Ja, det vet faktiskt inte jag. Hur lång tid de var iväg. Men...
Ja, det var ju någon vecka efter så hade de ju pratat om det där i alla fall. Men man blir så här, man börjar tänka lite mer så här svindlande då. Tänk dig folk som försvinner. Alltså bara, ja. Missing person liksom. Ja, nej men... De har gått in i ett jävla maskhål.
Och då, nu hade ju de tur att komma ut ur det här då. Men tänkte de som kanske inte har det då. Nej, eller hur? Nej, och fastnar i.
Ja.
För man vet.
Eller så är de som bara, reunion 50 år senare. Men det vore ju för sig sjukt. För då har ju inte de åldrats något, eller?
Nej, men om hade något. Det varit också historier? Om folk som har gått och så kommit tillbaka och så har de inte åldrats. Det kan ju vara sägen som man har hört talas om. Men... Ja, jag blir lite rädd och som sagt tänka på att tänk om det finns sådana här där, som snurrar runt och så har man som sagt lite otur så kliver man in i ett.
Jag känner ju att den här podden är bra för oss. Går ju rädda för allt.
Jag blir så paranoida. Bara gå.
Alltså efter... Jag sov så fruktansvärt dåligt efter att vi spelade in förra avsnittet.
Jag förstår det. Men jag tänker så här. Ja, men vad skulle de få ut av det då?
Att de hittar på det. De tjänar ju pengar på en bok.
Exakt, det är ju just det. Och att de är båda akademiker liksom. Och kanske ser en möjlighet att få skriva en bok och vill ha någon bra historia så att de hittar på det här.
Men, samtidigt... Men jag menar, då skriver man ju kanske inte heller om vad som helst. För det kan jag också då sätta kanske, jag vet inte om de har ett visst anseende och liksom ta hand om. Och då kanske man inte skriver och hittar på sådana här.
Det var det jag också tänkte. Och i och med att båda jobbade som rektor. Framgick inte om hon blev vice rektor sen. Men oavsett så har de ju båda så höga positioner. Speciellt på den här tiden av kvinnor. Så de känns inte som att de har någon anledning till att förstöra det ryktet.
Nej, vilket årtal var det?
Förlåt. De, ja, 1900, det var ju början på 1900-talet. Ska vi se här. 1901.
Mhm.
Så det är ju tidigt och tänker folk kanske inte var så himla öppna med såna här saker på den tiden heller. Nej,
verkligen.
Så att det känns ju
som att det talar ännu mer emot.
Och de har en 200-sidig bok som skrivit om det här. Och de är ju väldigt tydliga i början att de vill verkligen bara berätta sin historia om det här. Det är inte deras uppgift att egentligen spekulera i vad som det händer om. Sen har de ändå lite teorier vad det kan vara. Samtidigt har de ingen aning om vad de upplevde. Liksom, eller om det är något... upplever någon tidsresa? Eller var det bara något psykologiskt? Alltså att de upplevde att det har någon sån förklaring. Sen är det lite intressant, för i det här som inte jag tog med i den här historien då, men de går ju igenom de här personerna som de träffade på och funderar på, men vad kan det här ha varit för någon? För grejen är att de gick ju i Slottsparken, och i Slottsparken så var det ju, där bodde ju personer som jobbade liksom inom hovet. Så det finns ju faktiska personer som, om det här nu, man kan hitta dem i historieböckerna. Så de har lite teorier om vilka personer de mötte då.
Det brukar väl finnas lite register och sånt, kan jag tänka mig, vid hovet
exakt.
Då. Ja. Ja, nej, jag tycker det är svårt att förstå sig på själva fenomenet, alltså tidsresor. Men det skulle ju vara riktigt, riktigt intressant. Alltså om man skulle komma på något sätt att göra det på. Däremot farligt också, känns det som.
Mm. Ja, men det är ju...
livsfarligt. Tänk vad fan folk kan hitta på.
Men sen är det ju många som säger... att man kanske kommer då, man skapar typ en egen tidslinje då, eller man kommer in i en annan dimension, så att man kommer kanske inte tillbaka till den dimensionen som man själv levde i, om det är sånt som fungerar då. Så att även om du åker tillbaka och dödar din farfar, så hemskt, lever han fortfarande i den tidslinje som du åkte ifrån, men då kommer du in och
skapar en parallell.
Dödar den, så att du inte, ja, exakt. Mm. Kolla lite på det här, så kommer jag över någon annan historia om någon kvinna som typ bara vaknat upp, och hon var sig själv, hon hade liksom sitt ID-kort, hon jobbade på samma jobb, men hon hade inte samma riktigt position eller var något sådär, och hon var fortfarande tillsammans med den här mannen som hon kom ihåg att hon hade skilt sig från innan, alltså så att det var som att hon hade hamnat i en annan liksom, dimension som är snarlik.
Ett annat spår liksom.
Ja, men som är snarlik sin egna liksom.
Man har fått lite så här Montauk Project vibbar också.
Ja, jag vet. Vi ser alla ämnen som vi har hänger typ ihop på något sätt.
Ja. Vi kommer komma på det. Till slut.
Lösa gåtan.
Ja, men det här var jättespännande att höra om. Det måste ju finnas så extremt mycket fler sådana historier som du säger då, ute och läsa på.
Ja, men absolut. Jag kom över några stycken sådär när jag kollade och skulle hitta. Men ja, det är ju, jag vet inte, det är något kittlande med tidsresor. Det är ju spännande, verkligen.
Ja, men jag tänkte ju verkligen på den här Interstellar-filmen. Jag tycker den var ganska jobbig att titta på just.
Ja, jag håller med. Men det var verkligen, och det är så spännande då, när man läste om det, att så som de hade gjort i filmen, de hade ju verkligen tagit hjälp av experter för att skapa så exakt som möjligt, att om det är möjligt att det fungerar, ja, då är det så här det skulle fungera.
Får man sätta på den i helgen?
Ja, jag är lite sugen på att se den igen.
Ja.
Det kanske blir ännu mer...
Kanske man fattar lite.
Ja, för då hade ju de skapat något sånt typ maskhål, eller hur? Och det, alltså så här som jag fattar det, som när jag läser, så att just att det verkar inte helt otroligt att man skulle kunna skapa maskhål. Okej, att man inte vet om det existerar, men om det nu ska existera, så liksom, ja, men absolut, det skulle säkert finnas. Det var känslan jag fick när jag läste i alla fall, att...
Men om du skulle få ett maskhål då hemma i din tvättstuga, skulle du bara kliva in? Vem slänger man in först liksom?
Om jag visste att det var säkert så hade det ju varit jättehäftigt. Jag skulle gå tillbaka till så, och gud alltså. Tänk vad mycket man skulle kunna få reda på. Tänk alla de här mysterierna om vad som hände. Om en mördare, vem tog den här flickan. Och om man fick vara osynlig i det här.
Det kan ju vara den lilla detaljen. Annars börjar man väl undra vem fan man är. Jo, men för det hade ju varit ännu bättre. Men då är det ju som att man är lite så här parallell.
Ja, men lite så som en interstellar som han såg kanske. Henne då genom den här bokhyllan.
Ja, exakt.
Man bara får se det. Tänk om det är såna här idag. Alltså som reser, som är framtiden, som reser tillbaka och kollar på oss. Det är ju också många som har sådana teorier att UFO:n, det är egentligen tidsresenärer som kommer.
Ja, men nu mår jag ännu bättre. Fan vad bra. Ja, men,
så godnatt.
Mamma, godnatt. Ja, men den teorin har jag också hört. Och jag kan ju tycka att det är väl inte så dum tanke.
Eller hur? Men det är ju roligt om det skulle vara aliens.
Ja, men det finns det också.
Eller om det är
tänker jag.
Eller vad heter de? Säger de att de kanske att de kommer från andra dimensioner? Allt kanske liksom hänger ihop på något sätt. Ser du, nu blir man sådär knäpp igen när man tänker.
Jag vet. Ja, när man syr ihop att.
Finns det något ämne där liksom som vi kan gå ifrån helt?
Nej. Jag tror i alla fall, alltså vi måste hitta fler sådana här fall att prata om. Det är riktigt intressant tycker jag. Och just som du säger, möjligheten. Tänk om det faktiskt var möjligt. Alltså att man bara kunde göra det.
Ja, exakt. Och också just att tänk om det finns sådana fenomen på jorden som vi inte känner till.
Ja, men det finns det ju garanterat.
Alltså det är så många tycker jag.
Vi är så öppna för allt.
Ja, men jag tänker också
att allt
det
finns det.
Ja, jag vet. Aldrig ifrågasätter någonting.
Nej, nej, nej. Absolut inte. Allt låter troligt.
Ja, allt låter troligt. Vi är så godtrogna också, så vi tror på alla. Så här. Ja. Men vad har de? Varför kan de få ut av det?
Vi ställer gärna
ja, men det är väl roligt. Ja, det är gud. Man får vara lite konstig. Det är väl det som är roligt.
Ja, men det måste man vara.
Gud vad tråkig. Och platt världen hade varit annars.
Ja. Då hade de inte haft något att prata om.
Nej, precis. Nej. Och ja, nej. Jag ska åka Tjejvasan på lördag. Så att jag måste gå och lägga mig.
Du ska gå och knappa.
Ja, vad jag härligt. Ska gå och sova. Ja,
jag ska också gå och sova. Vi har haft coronaronde 2 här. Så att vi ska också ta igen oss. Lite grann.
Ja, det förstår jag verkligen. Det var kul att du har pignat till det här i alla fall.
Ja, men sånt här pignar man alltid till av. Det är ju veckans
och sen må lite sämre.
Exakt. Jobbdag imorgon. Aj, aj. Ja, men det var jättekul att höra om. Jag hoppas ju att alla andra där ute också tycker det är kul med ett sånt här ämne. För det här är ju faktiskt lite nytt i podden.
Ja, jag hoppas. Precis. Vi hoppas det att ni inte... Ja, vi kommer blanda och ge lite, så är det.
Ja, men alltså, jag är så peppad för din skull, Ida. Va? Tjejvasan helgen.
Jag är lagom peppad. Jag har inte tränat till det, kan jag känna. Men,
vi hejar på dig, helt enkelt.
Ja, nej, men vad kul att ni ville hänga med oss idag igen. Och... ha det så himla bra, så hörs vi om 2 veckor igen.
Det gör vi. Ha det så bra. Hej då.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.